Patrik har berättat om vad enum är, och sen kommer det två stycken som ska berätta om enum i praktiken. Så det här blir väl enum i teorin då lite grann, sett ur våran regulativa synvinkel. Jag tänkte bara kort berätta om en rapport som vi har gjort tidigare. Lite om ansvarsroller, om nummer och namn. Olika sådana här topplevel-domainer för enum och även andra enum-grejer. Och sen så behöver enum regleras. Lite om abonnenternas intresse i detta. Sen lite om vad som händer i den så kallade telefonvärldens klubbar då, ITU, ETSI och CEPT då ju. Och vad som händer i andra europeiska länder om enum. Lite om en konsultation av våran studie som gjordes. Och en idé på fortsatt arbete om enum i Sverige då. Jag vet inte, alla kanske vet vilka Post- och telestyrelsen är, men om man ska vara sådär, så är vi liksom en tillsynsmyndighet under näringsdepartementet och som jobbar med telekomfrågor. Så vet ni vilka vi är. Okej, i början av detta år så fick vi ett uppdrag av regeringen att utreda vad enum är och se hur regeringen kan medverka till att det införs i Sverige och sen vad som hände inom ITU. Och vi gjorde en rapport som var klar 1 april. Och det är lite ett modord det här, lite buzzword. Det väcker mycket diskussioner inom olika organisationer och även kommersiella aktörer. Jag ska sammanfatta vad det är egentligen, som jag ser det. Det finns olika vyer säkert, men det är ett protokoll som översätter från en typ av teladress till en annan typ av teladress för att sedan i DNS finna nya typer av teladresser. Det är som vad vi tycker det gör. Och vad är då en teladress om man då är från reglerande sidan? Det är en sak som inte är definierad i lagen. Men det kommer från något som heter rättegångsbalken. Och det är liksom ett namn, ett nummer eller en adress som kan användas i olika planer. Ett namn är liksom en kombination av tecken. Det är typ ett domännamn. En adress kan vara telefonnummer till man kommer fram till jacket hemma i bostaden. Då. Och, så det är som kort vad det är då. Men Patrik har egentligen berättat vad enum är då, att det översätter telefonnummer till ett domännamn som är lite omvänt. Och det ligger i ARPA enligt specen. Och sen översätter DNSen till att få olika andra adresser. Det kan ju möjliggöra då kommunikation med abonnenter som alltså till olika planer, typ nummer och namnplaner. Det är ett kärt barn, så det har många namn då, smeknamn, electronic numbering och telephone number, URI mapping och allt vad det är. Så det har ett populärt smeknamn också. Många tolkar vad det innebär enum. Sen har vi förstått att det finns även i 3G-nät intresse för enumliknande funktioner. Och även för ren dirigering tycker en del teleoperatörer att det är intressant, har vi också förstått. Som inte är riktigt den applikationen som Patrik har beskrivit. Och PTS är att följden av att införa enum, det är lite svårt att veta vad som händer med det. Om det är marknadsmässig succé. Och vad blir the killer application? Eller om det är waste of time, som Mr. Clensin sa också. Det här är bara en kort bild om några såna här grejer som nämns. Olika, man talar mycket om tier och sånt där då. Bara för att förvirra lite grann då. Men för jag använder dem senare. Men tier 0, det är liksom den högsta nivån i enum trädet. Det är liksom motsvarar landskåren då, 46 i Sverige. Nej, vänta, förlåt mig. Det är alltså den högsta nivån är det som man motsvarar 1.4.appa. Tier 1 är det som motsvarar landskodsnivån. Det är för Sverige. Och tier 2, det är där liksom själva hela abonnentnumret ska finnas lagrat. Och där är alla de här krumelurerna som Patrik talar om de kommer ut på den nivån då. Vad rekommenderade vi om enum till regeringen då? Vi tror att det kan bli en intressant funktion. Jag kommer att berätta mer om enumliknande funktioner, men vi tycker att man kanske skulle sikta in sig på en enum istället för på flera olika enumtyper. Och därför bör man vara tidigt ute och komma fram till att en ska användas då. Och det här ska jag tala mer om, den här pågående debatt mellan ITU, alltså den internationella teleunionen, och ISOC om vilken domän som ska väljas. En del tycker det är en tröstlös diskussion, en del tycker det är väldigt spännande. Och vi föreslår kort och gott, jag tror jag kommer hoppa lite mer än vad det är tänkt, att det ska göra ett test då i Sverige. som tele- och internetoperatörerna skulle som genomföra ett test för att se om det finns något allmänt intresse av detta enrum. Så det är i princip vad vi föreslog. Så jag tror jag hoppar över alla rekommendationer för att tiden är till kort, känner jag. Jag tror det blir lite tight faktiskt då. Ja. Vi föreslår ju då, eftersom vi har hand om nummerplanen och den ligger under då statens regi, att vi skulle vara den som skulle utses som ansvarig på landskodsnivån för även det här teständamålet då ju. För landskod 46, den är tilldelad Sverige, och sen är det PTS som har hand om den efter Televerket slutade hand om den. Och man kunde också kunna säga att man kunde rekommendera att EU-stiftelsen kunde vara det, för de är motsvarande på andra sidan, på namnsidan. De är den som är ytterst ansvarig för .se då ju. Men så det finns en koppling till 64-planen, och i den här spesen beskrivs en relation mellan medlemslandet och ITU för staten, delegationen, och förväntas vara den organisation som har hand om landskoden då. Sen ska jag gå in på det lite som inte Patrik berörde så mycket, som kan vara ganska intressant, men det är vem som, jag är lite rostig i halsen, jag måste ju bara dricka lite grann, jag har varit i ett par veckor nu, tyvärr. Det är det som bestämmer över alla de här domänerna då. Och där har vi kommit fram till att det finns en som bestämmer över domänen. En som kör DNSen, och så finns det ombud som laddar in data. Det är ju EU-stiftelsen som bestämmer över .se. Det är Nick Essie som laddar in, som kör DNSen. Och sen så finns det 250 olika ombud, tror jag det är. Så det är en relation, och det kan återspeglas på enumvärlden också då. För enum är ju som alla andra då, under rotdomänen ligger ARPA 164, och sen Sverige omvänt, en gren i domännamnsträdet då. Men har det inte blivit så som det var tänkt enligt den här RFC:n som Patrik författade, att det blir den här 164.arpa officiell enum, utan det dyker upp en massa andra figurer och grejer. Ett tag så kunde man lägga det in. Det var en tidig aspirant. Vem som tyckte det var bra och dåligt, det vet man ju inte riktigt. Men 164.com, det finns ett företag i USA som heter NetNumber, som ska ha en kommersiell enum. Så finns det något som heter enumworld.com, som är från Verisign, icke okänd aktör inom com-världen. Så finns det lite annat om man söker lite grann. Lucent har någonting. Ett svenskt företag har någonting annat. Newstar har ytterligare någonting. Och sen så kan det, man hitta lite olika sånt här som är kopplat till enumliknande funktioner. Så att från början var det tänkt att det bara skulle vara det här uppe då ju. Men nu är det en massa andra då också som är enumliknande funktioner. Så att det här bara domännamnsträdet för enum blir rätt så många grenar där också då. Om vi har The Golden Tree, som det brukar kallas för, det här 164.arpa. Och så finns det lite andra då runt omkring. Sen vet jag att även att EU-kommissionen ibland undrar på att man skulle kunna ha alternative routes för det här också och lägga igenom i någon annanstans. Så att det är lite brett spektrum då ju. Att det har fått namnet Golden Tree, det vet jag inte. Jag vet inte om det har med att det är mycket pengar att tjäna på det här, eller om det ska vara The Designated Tree. Det är lite oklart då The Golden Tree kommer ifrån egentligen. Men uppenbarligen finns det nog penningintresse i, som Verisign inblandad, kan man tolka det som då. Så det här kan man ju undra då, liksom, vad är det för mening att staten ska blanda sig i ett träd om det bara växer upp alldeles fullt då ju. Jag ska ta lite vyer om det senare då. Det här känner väl alla till, den här ARPA då, det var ju vad jag förstår den ursprungliga domänen i DNS. Och IAB då, där John Clensen kommer från, har ju ändrat liksom inriktning på den här domänen, att nu är det mer för infrastrukturändamål, Address and Routing Parameter Area. Och det är ITF som bestämmer över den, och IANA är då tekniskt ansvarig. Det visste jag inte innan från början, men vi har en sån här ARPA-domän i Sverige här på KTH då, som står och snurrar, om jag förstått det rätt. Kan du stämma det?
Ja.
Så vi är lite med i ARPA-världen också. Och Och sen är den här då huvuddomänen då, det är den officiella enum. Jag kallar det för officiell, en del kallar det för public, men det är lite oklart för då private, det är liksom private, och kan inte allmänheten komma åt det, men official brukar en del kalla det för. Och då är EAB då ytterst ansvarig för den här va, domänen, och just nu är det RIPE NCC i Amsterdam som har en databas där det tänkte man ska snurra de här på den nivån. Och tanken är då att ett medlemsland, alltså ytterst Sveriges regering, då ska begära delegation, skicka in till ITU. ITU bekräftar att det är Sverige som vill starta det här, och sen så meddelar ITU RIPE NCC att nu delegerar man och öppnar Sverige-nivån. Och den här processen med ITU, det är för att det inte liksom att Danmark ska skicka in och säga att nu ska vi delegera Sverige eller något sånt där, va? Utan det ska verkligen vara Sverige som blir den som vill starta detta då ju. Det är viktigt att varje land får välja om de ska vara med eller inte vara med. Och medlemslandet är ju då näringsdepartementet. Och den här underdomänen då, landskodzonen, som blir omvänt då 6446 då, där kan man ju då, när vi gjorde den här studien, undra på vem ska hand om det då i Sverige. Och som jag sa tidigare, så teoretiskt sett så kan man ju säga så att ytterst är det då regeringen, svenska staten, som fått landskod 46, så har de delegerat till PTS att sköta nummerplanen där under. Så i princip kan ju, om det är medlemslandet som ska få den här då 64 ARPA, så kan ju då man kan välja PTS, EI-stiftelsen eller annan som man finner lämplig. Vi föreslår att man ska välja oss då, som vi har hand om nummerplanen, och det är det som statueras lite i den här RFC:n då ju. Men den här servern kan ju drivas då av ett privaträttsligt organ med genom avtal med myndigheten då. Myndigheten själv inte har någon DNS i källan, det har vi kommit fram till med detta ändamål. Det här är en jätterörig bild som jag inte ska gå igenom, men det kan ni titta på sen. De här OH-bilderna ligger där nere i reception. Jag blev inte klar med dem, så att de finns ju där nere utanför, plus de finns ju på webbsidan då också. Så här kan ni roa med att gå igenom då. Det är vad vi håller på i ITU, och titta om vem som bestämmer i varje ruta och vem som gör vad, och man bråkar om vem som ska bestämma det här, och man har olika åsikter. Så att, och det här har man nu på ett möte förra veckan velat göra om, så är det någon, vem som ska lägga in abonnentdata, det är en stor fråga då ju. Så att det här kan ni titta lite vid sidan av. Jag tänker inte gå igenom i detalj på grund av tiden då. Ja, behöver enum regleras då? Ska en regering medverka till att införa någon officiell enum? Det är mest frågor, här är det inte så mycket svar egentligen. Är det en regulativt viktig frågeställning? Vi tycker ju det, om man ska köra officiell enum och man ska ha ordning och reda där enligt den här RFC, så tycker vi det. Men det finns ju klart en osäkerhetsfaktor då, som alla dessa andra enum som dyker upp, som fragmenterar det här The Golden Tree. Ska staten stödja alla de här, eller ska man bara säga att den här är bra och alla andra är dåliga? Så det är lite rörigt det här området då ju. Om vi accepterar The Golden Tree, ni kommer se längre fram, så en del andra länder, de har problem med bara att det är ARPA då. De har någonting som är emot det här, för det är USA som bestämmer ytterst indirekt över det ARPA då ju. Eller över hela DNS egentligen. Men vi tycker att en domän ska stödjas för enum, och den som då rekommenderas är ITU i konsensus med ISOC. För de håller på att förhandla om det här då ju. I och för sig, den här sidan vet jag, tycker att det är redan klart. Det är den här sidan som heter VL fortfarande, om man ska tolka det rätt. Lite öppna frågor då. Det är just om det ska finnas konkurrerande. Vem kan ha driften av den här landskodsnivån? Sen det här som är mycket intressant. Vår erfarenhet av teleoperatör i Sverige, det är väldigt så här som vem som ska betala. Det är väldigt kinkigt då ju. Det kan man bråka om väldigt mycket då ju. Så på något sätt måste den här finansieras, och den ska stå och snurra också då ju. Men också, hur ska en abonnent som är intresserad av vill ha sådana här enumfunktioner, vad ska han lägga in sitt enumdata? Om det nu finns en massa enum, ska han gå både till VeriSign och NetNumber och Official Enum och lägga in sin data, om det är svårt att söka mellan de här i DNS? Så det finns en osäkerhet för kunderna med. Så tanken från ITF sida tror jag var att det skulle vara i detta The Golden Tree, så det, vet man, då finns det alltid korrekta datat där. Så det blir en osäkerhet för slutkundsmarknaden också då ju. Så kan en del tycka, vad är abonnentens rätt till sitt nummer? Äger man numret eller lånar man numret? Vi ser det som att det är alla nummer är en samhällelig nyttighet som administreras av PTS, och abonnenten som liksom nyttjar sitt nummer ett tag då ju. Annars kan ju vem som helst egentligen lägga in lite fejkade data i DNS och liksom hijacka ett nummer där och styra om det någon annanstans och sådär. Det är inte så populärt. Så det finns mycket sådana här frågor som man kan fundera på. Sen en sak som är då på landskapsnivån, det är som vem ska lägga in abonnentet och vem ska äga kunden. Då ska det vara den operatör som har 164-numret, alltså till exempel är man Tele2-kund så är det Tele2 som ska lägga in data. Och så vill Tele2 inte lägga in andra kunders, andra operatörers data då till exempel. Eller ska det vara en fristående aktör? Det är mycket sån här, det brukar man kalla för den här tier 2-rollen. Det tycker vi i det här testet, det ska man då arbeta fram operatörerna tillsammans, vilken idé man ska välja, vilken linje man ska ha.
Joakim, två minuter.
Två minuter, oj då, det blir kört nu. Ja, det är lite mer olika frågetecken här då, som man nummerportabilitet och enum då. Är man många användare bakom ett nummer, om pappan har numret och de andra barnen vill också styra om sitt nummer, kan det bli till konflikt också om det bara ett nummer man har. För det finns ett antal frågor som måste fundera på. Vad händer internationellt då? Jo, man pratar mycket om det i ITU. Man tar fram en rekommendation för den här så kallade delegeringen på landskodsnivån. Man tar fram ett supplement som beskriver hur man nationellt kan lösa det på olika sätt. Det ska vara klart under nästa år, under olika tidsperioder. Sverige och Norge har nu en exklusiv möjlighet att begära tillfällig delegation av detta om man vill göra ett nationellt test, vilket vi har förhandlat fram. ETSI tittar också på det här, men inte speciellt mycket mer än ITU. Jag får dra över någon sekund tror jag här. Vad gör andra länder då? Frankrike har haft en konsultation. Frankrike är så här lite emot det här med ARPA generellt, och de tjafsar mycket om detta då. Men de tycker att det ska vara en domän som ITU har kontroll över. Kina vill inte att det ska vara ARPA, det ska vara någon annan som ITU har kontroll över. Tyskland ska vara politiskt och internationellt neutralt. I USA, vi stödjer både ARPA, Golden Tree och alla andra också. De får inte förhindras de andra om man stödjer ARPA. Det är lite konstig inställning tycker jag personligen då. EU ser igenom som någon liten sak i ett mycket större grått område som man inte vet vad som kommer hända. Man har inte kontroll där. Så EU är lite avvaktande i den här Golden Tree-frågan då. Ju. De tror att de här 3G-världen kommer att göra något lurt där. Remissen av våran rapport som Näringsdepartementet gjorde. Enum är inte så välkänt bland slutkunder. Positiva att genomföra test. Mycket jobb behöver lösas. Frågeställningar om drift och sådant. TLD, det som ITU köper, man har inga direkta åsikter förutom, jag tror ditt bolag hade lite åsikter om ARPA då, men jag tror det är okej. Okay. Man ogillar flera enumliknande funktioner. Abonnentens integritet och hantering av hemliga telefonnummer är väldigt viktig också, det tycker Datainspektionen. Vem ska ha T2-rollen, det tycker då den dominerade operatören att det ska vara den som har abonnenten, och andra tycker att det inte borde vara så. Näringsdepartementet analyserar svaren och bereder nästa steg. Och nästa steg, hur det skulle kunna se ut som vi har en idé på, observera en idé bara då. Vi tycker i för sig att det var väldigt få remissvar av tele- och internetoperatörer till den här remissen. Vi är lite luttrade på PTS, vi är vana vid att teleoperatörerna är lite svåra ibland att få svar ifrån och sådär. Så det var väl samma symptom här också då. Ja. Men vi tycker nog att man bör ha ett test för att se allmänhetens intresse för genom och alla frågeställningar. Men det kanske är ett waste of time också, det får vi ju se. I så fall, om man nu ska köra test, så bör man ha fas 1 verkligen få aktörer som är intresserade att ha testkunder och engagera sig. Till exempel med hjälp av branschorganisationer och IT-företagen finna dessa som är intresserade. För det är inget regulativt självmål att bara göra test för det är skoj. Så finns det inga teleoperatörer som har några kunder så blir det någonting en statlig grej. Utan det måste finnas aktörer som är intresserade, annars går man inte vidare. För fas 2 då krävs en hel del att ta fram rutiner, metoder. Vem ska ha det här T2, integritetsfrågor, infrastruktur, var ska servrarna stå, hur många nätnotsburkar ska användas. Den här, icke att förglömma, ersättningsprinciperna, men det brukar Olof och hans arbetsgrupp ordna väldigt smidigt hur det ska gå till sen. Och sen ska man begära delegation från ITU TSP då ju. Och sen genomför man testet. Och sen får man utvärdera det. Det var slut på min presentation.